Gällivare i maj 2024.
25-åriga Stina har tagit sitt liv. I hennes telefon hittas mängder av meddelanden från hennes pojkvän.
Jag hoppas jag hittar dig när du hängt dig. Gör mig en tjänst och ta ditt liv bara.
2 år senare kommer pojkvännen att dömas för att han har uppmanat henne till självmord.
Att uppmana människor att ta sitt liv är ett skadligt och riskfyllt beteende i sig, oavsett om det faktiskt leder till någonting eller inte.
P3 Krim den här veckan. Kan ord döda den straffbara uppmaningen? Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl. Varje år begår ungefär 1500 människor självmord i Sverige. I snitt 4 per dag. Det är nästan en skolklass i veckan.
Det här avsnittet handlar om en turbulent och destruktiv relation mellan en man och en kvinna som slutar med att hon tar sitt eget liv och att han döms för att ha uppmanat henne till att göra det. Det är faktiskt brottsligt att uppmana någon att ta livet av sig under vissa förutsättningar. Det är ett så kallat abstrakt farebrott. Och det är inte konsekvensen av uppmaningen som man döms för utan själva uppmaningen i sig.
Och det här blev brottsligt bara för 5 år sedan efter flera uppmärksammade fall både internationellt och på svensk mark.
Och vi vill varna för beskrivningar i det här avsnittet som är känsliga. Vi kommer att prata om suicid. Och om du mår dåligt så finns det hjälp att få. Bland annat från organisationerna Mind och Suicide Zero. Du hittar nummer och länkar till dem på vår sajt och i avsnittsbeskrivningen.
In the far north of Sweden, just above the Arctic Circle, lies a landscape carved by both ice and industry.
Aitikgruvan strax söder om Gällivare i Lappland är Sveriges största koppardagbrott. Här bryts malm, guld och silver dygnet runt. 900 personer jobbar i gruvan som är kommunens största privata arbetsgivare. En av dem är Petra.
Jo, alla hamnade i slutändan.
I gruvan är nästan 40% av maskinoperatörerna kvinnor. Något som ägaren, Boliden Minerals, stoltserar med. En av de mer jämställda gruvorna i världen, säger de själva. Petra har ledig vecka från Aitik när vi ses hemma hos henne vid köksbordet i Gällivare, 10 mil norr om polcirkeln. Och jag undrar vad det är som lockar med gruvjobbet.
Bra lön och ledig vecka.
I gruvan jobbar också hennes sambo, Julia, hennes pappa Bertil och här jobbade hennes syster Stina, som vi kallar henne.
Ja, lugnt. Alltså, det är ett bra jobb. Man sitter ju för sig själv och tjur. Det passar ju oss båda. Vi båda är lite mer så här osociala, introverta, lugna. Skönt att vara ensam.
Men Stina finns inte längre. Den 24 maj 2024 tog hon sitt liv. Då hade hon varit i en relation med sin nya kille i 9 månader. De blev tillsammans under tidig höst 2023.
Nej, men jag visste redan att han inte var någon bra människa. Den känslan hade jag redan från första början när de började träffas.
Stina berättar för stora syster Petra att hennes nya kille är väldigt svartsjuk och kontrollerande.
Ja, hon var ju öppen med bråken som där i början när de träffades. Så alla bråk var bara om att han var sjukt svartsjuk. Som i början under första månaderna när hon berättade. Så det var ju, det var bara om det. Deras bråk som hela tiden varit mer och mer. Och hon som försvarade han att ja, men han är svartsjuk, det blir nog säkert bättre. Och när vi typ pratade i telefon, då satt han som i bakgrunden hela tiden och höll på. Att han skulle vara med i samtalet. Att vi inte får prata själv. Och att kunna sitta där i bakgrunden och ja, men jag måste gå och sova, du kan inte prata i telefon hela natten. Och sådana här saker. Kontrollerande.
Petra och Stina, stora syster och lilla syster, har alltid varit tajta. Hördes varje dag ständigt ett pågående textflöde över Snapchat.
Fram och tillbaka och prata när man hade tid. Jag jobbade natt. Satt och pratade i telefon hela natten.
Det skiljer 2 år mellan systrarna och Stina har varit den klassiska lillsyrran som sett upp till Petra, och redan som litet barn hängde hon efter henne på alla bus och upptåg.
Lite lugn, tyst, tillbakadragen och följde med på allt. Alla dumheter.
Systrarna växer upp och i tidiga tonåren så börjar Stina testa gränserna långt mer än stora syster Petra. Hon dricker alkohol, börjar röka, sticker ut om nätterna och börjar skada sig själv.
Det var en intressant period. Tuff. Men det är också som att man hade ett ansvar typ på något sätt. Som jag tog på mig. Åka och hämta henne, köra hem henne. Prata med föräldrarna. Berätta allt jag visste. Så även fast det är lite att gå bakom hennes rygg.
Familjen söker hjälp och Stina får åka iväg på utredning och behandling. Där får hon en diagnos, ADD. Och både hon själv och familjen får verktyg för att hon ska må bättre. Och det gör hon.
Det vart bättre efter. Hon blev lugnare. Hon var inte så mycket ute längre. Andra intressen började växa fram. Allt handlar inte om att vara ute på stan och springa runt. Hon blev ju, var det 15 också. De kom därifrån, så då fick hon ju epa. Då började hon ju köra istället. Sen började hon jobba. Och då blev hon helt annan. Det var bara en dålig period i, vad var hon, 13-14.
Stina växer upp. Hitta sin plats och sina intressen. Familjen, de har inte längre någon oro alls för hennes mående.
Nej gud, hon drack ju inte ens eller någonting. Alltså det var ju som en gång per år kanske. Så det försvann helt. Hon tyckte väl också att det var roligare att köra bilen och dricka.
Bilintresset, det delar systrarna. På uppfarten hemma hos Petra, där jag träffar familjen, står en blå-lila skimrande Camaro. En sån där som man vänder sig om efter när den passerar.
Stina träffar en kille och de köper hus ihop och skaffar katter. Men efter 8 år tar relationen slut. Och bara ett par månader senare träffar hon den nya pojkvännen som direkt ger Petra en dålig magkänsla.
Jag pushar ju på att hon skulle lämna. Och till slut blev hon väl less på att höra det, så då slutade hon dela med sig istället.
Petra får bara komma förbi när den nya pojkvännen inte är hemma.
Jag kunde skriva att ja, men ska vi träffas, ska vi ta en rök eller... Och när han inte var hemma, då skrev hon som ja, det är bara komma. Så då åkte vi förbi. Men man märkte ju verkligen en tydlig skillnad. Speciellt efter typ jul och nyår, då verkligen, då vart hon så här off. Så då blev det bara mindre och mindre typ. Och när hon var på jobbet, då kunde hon höra av sig hur hon ville.
Stina berättar inte längre om bråken. Petra tänker att det kanske har blivit bättre. Eller att Stina bara inte orkar höra hennes tjat om att hon borde lämna honom. Och det är faktiskt precis det som Stina försöker. Hon försöker avsluta relationen. Hon vill separera.
Alltså hon är ju mer osocial, eller vad man ska säga. Alltså väldigt... Skriver ibland, ringer knappt. Och som sagt, vi träffades om det var mars eller april, sista gången. Så åkte vi förbi och då var hon ju som väldigt tyst den dagen. Och bara, hon sa knappt någonting.
Mitt första uttryck när jag ville träffa honom var ju det att jag säger till Berra, men gud vilken trevlig kille. Vad tycker du inte? Och det tyckte jag framöver också. För han visade ju ingenting. Han var trevlig, social, bubblande, lite så här. Ja men gud, svärmorsdröm.
Så han var ju trevlig, han kom ju och hälsade och allting. Då första träffade, när vi träffade honom första gången. Och sen när vi var där och hälsade på, när vi var födelsedagen. Han var ju trevlig som helst. Mm.
Det här är Bertil och Ida, Stinas pappa och styrmamma. De visste inte det som stora syster Petra visste, att relationen var stormig. Inte förrän Stina en dag ringer till Bertil i panik.
Då när jag började misstänka, det var ju när hon ringde åt mig och hade panik. Att jag måste komma upp till Malmberget. Då hade han slagit sönder någonting, någon tv eller någonting. Då hade han slängt mig för källartrappen eller vad det var. Men jag sa att jag kommer ju direkt. Jag tänkte jag åker dit upp så.
Bertil kastar sig i bilen och far mot Stinas hus i Malmberget. En bilresa på knappt en kvart.
Men då ringde hon bara 10 minuter senare och sa att jag behöver inte komma, han har farit. Han får ju där direkt när han hörde att jag skulle komma. Då stack han därifrån. För då började jag ju ana att det är någonting.
Det här är det allra första tecknet för Bertil och Ida att något inte står rätt till i relationen.
Hon lät rädd, mer rädd då hon har ringt. För hon sa att, då sa hon ju att han är ju helt tokig. Det var någonting, de hade pajat något tv eller någonting. Och han hade kastat någonting. Den dagen hörde jag ju flera gånger om mig till henne, men han hade inte kommit tillbaka.
Det här händer i slutet av april 2024. Då ska Stina leva i knappt 4 veckor till. Men pappa Bertil fortsätter att fråga hur hon har det och hur det egentligen står till med den nya killen.
Fråga flera dagar efteråt av henne hur det är, om det har blivit bra. Men hon sa att nu är det lugnt. Och, så då kom det som inte fram någonting. Sen vet man inte om hon bara inte vela säga åt mig vad det var.
Midnattssolen kommer om bara ett par dagar, i början av juni. Vid den här tiden, den 24 maj, går den fortfarande ner bakom horisonten, om än bara för en kort stund, så pass kort att det aldrig hinner bli mörkt i Gällivare.
Petra är på jobbet då, när telefonen ringer, strax efter midnatt.
Då ringde mamma och sa att ja, du måste sjukanmäla dig, du måste komma hit. Och då tänkte jag säga, ja, nu har katten smitit eller någonting. Alltså nu ringer mitt i natten gråtandes. Och så. Men det är som alltid så här, ja, nu är det någonting med katten. Det var så här första tanken, så då gick jag bet om.
Petra och Stinas mamma, Britt-Marie, finns inte längre i livet. Hon gick bort i cancer i november i fjol efter en långtids sjukdom. Men vid den här tiden, för sommaren 2024, då ringer hon till Petra på jobbet, hysterisk. Men hon berättar inte vad det handlar om. Katten, tror Petra. Men så kommer nästa samtal när hon just hunnit ut från omklädningsrummet.
Och så ringer pappa.
Och då vet jag att jag hörde i telefonen bredvid när pappa ringde dig. Att nu fan, kan någon fan säga vad det är frågan om?
Första frågan var, ja, vad har han gjort? Och pappa bara, ja, nej, det är inte han som har gjort någonting.
Hos Petra väcks tanken direkt. Det måste handla om den nya pojkvännen. Men nej, Stina har tagit livet av sig. Och hon var hemma själv i villan när det hände. Petra lämnar jobbet och åker till sin mamma.
Packade ihop och åkte dit. Hon grät ju mest. Så vi satt bara där, allihopa, tyst. Sa inte så mycket.
Strax innan pappa Bertil ringde till Petra för att berätta vad som hänt väckte han sin sambo Ida, Stina och Petras styvmamma.
Jag tyckte jag just hade somnat, men då vaknade jag av att Bertil sitter på sängkanten med ryggen mot mig. Och så har jag som att jag hör, ja, du måste ju ha sagt det redan en gång, för det var som att jag hörde ut och säger, vad säger du? Jag bara, va? Och så måste man smälta den stund igen. Och så du sitter bara med ryggen. Så sitter du med huvudet i händerna. Och det snurrar ju 1000 tankar. Men som jag tänkte, då blir man ju en sån här kämpa, flykt. Alltså man måste agera. Och då blir jag sådär, men nej. Att någon måste ha tänkt fel. Att det måste vara någon olycka. Hon bor på sjukhuset. Jag var ju på väg att rusa upp och dra på mig kläderna. För klockan var 12:15. på natten. Kolla när du väckte. Och då sa jag åt dig, och då vet jag, då sa jag till Bertil, för jag tänkte att vi måste ju åka. Och så var jag bara så här, en sån här grej som jag slängde ur mig, och jag väntade mig inte ens det svaret. Så jag, men alltså vadå? Ja, hur vet du det? Ja, men Britt-Marie har ringt. Jag bara, jo men vadå, hur vet hon det? Vadå, har poliserna varit dit? Ja, säger Bertil. Och då var det som att jag tappade luften. Då kände jag bara, men poliserna har varit dit. Har poliserna väl varit dit? Då kan vi inte åka, hon är inte hemma i huset. Vi kan inte åka till henne till på sjukhuset. Det är för sent. Vad gör vi nu?
Jag menar, man blev ju bara tom och satt ju bara och funderade.
Men du började gå runt.
Ja.
Det var nästan så jag tänkte att du skulle börja slå i väggen eller någonting. Du gick runt och så började du säga, men varför? Att varför? Och jag gör ju allt för dem. Och det var som ett mantra du upprättade. Det vet ju mina tjejer, att jag gör ju allt för dem. Det har jag alltid gjort. Jag gör ju allt, att varför? Det där gick du runt. Och jag tror kanske var en halvtimme du bara gick runt och sa det.
Varför, den stora frågan?
Ja. Och det är ju än idag. Varför? Den lär gå kvar alltid.
Det är pojkvännen som hittar Stina och som larmar 112. Men hennes liv går inte att rädda. Hon har hängt sig och hon dör den där försommarnatten hemma i huset i Malmberget.
Det är något som inte stämmer här. Petra har en dålig magkänsla. Hon ringer till Stinas bästis för att berätta om det fruktansvärda som hänt. Att hennes syster inte finns kvar i livet. Bästa kompisens reaktion ger Petra kalla kårar. Hon säger det är hans fel och syftar på pojkvännen.
Frågan är hur det kan vara hans fel. Petra bestämmer sig för att ta sig in i Stinas mobiltelefon.
För det var det första jag kollade efter när vi åkte dit. Om det var dagen efter eller två dagar senare. Så då var det telefonen och den skulle jag in i. Så. Det tog några dagar.
Och den kom du in i?
Vi har gemensamma lösenord som man kan alltid komma in bakvägen. Återskapa allt.
De tajta systrarna delar en del konton till streamingtjänster och sånt. Och Petra gissar att Stina kan ha samma lösenord även till sin telefon. Och det har hon. Det funkar. Petra börjar scrolla.
Jag vet inte ens hur många sms, men det tog ju, tror jag, 12 timmar att läsa igenom alla sms. Och så på Instagram och på Facebook. Man ser ju ganska snabbt att det är ju 100-200 meddelande varje dag.
Vad är det du ser och vad är det du läser?
Bara bråk. Det är som inget annat än bara bråk. Allt är att hon har varit med andra. Att hon gör fel. Ingenting är bra. De ska göra slut. De passar inte ihop. Bara upprepande. Alltså bara sånt. Och sen var det ju kanske ett hjärta eller jag älskar dig någon gång. Det var bara sådana sms. Det var så inspårigt att läsa igenom.
Men efter ett tag upptäcker Petra att det inte riktigt är bara vanligt bråk.
Men det var ju när man kom till de här smsen att jag hoppas jag hittar det häng när jag kommer hem från jobbet. Och det är ju då man börjar inse att det där är ju inte bara bråk. Det där är ju som, han vill ju henne illa. Han vill ju som manipulera henne till att göra det. Hur han skriver, hur han trycker ner henne. Mer och mer bara för varje dag.
På skärmen läser Petra nu meddelande efter meddelande.
Hoppas du dör. Ingen kommer sakna dig ändå. Absolut inte jag i alla fall. Jag hoppas jag hittar dig när du hängt dig.
Alltså jag var ju inte förvånad när jag läste det, för jag visste att det kommer stå såna här saker. Sen att det kanske inte, jag tänkte väl inte att det skulle vara såna grova saker. Men jag hade ju redan min aning om att det kommer stå såna här mycket bråk, trycka ner, manipulera, övertyga, alltså allt sånt här. Det visste jag, men inte att det skulle stå just såna där grova, att jag hoppas inte det hängde eller ta bort dig, ingen kommer sakna dig och sånt där.
Den enda som verkligen har vetat någonting alls om vad som egentligen har pågått, det är Stinas bästis.
Hon fick inte berätta. För det är som, de var bästa vänner, men jag kände ju också henne. Jag hade kontakt med henne och träffade henne. Hon trodde väl att hon kunde hjälpa henne att komma ut. För det var, när de bråkade, då satt hon ju som i bilen en bit bort, längre ner på gatan, och väntade på att om hon måste bryta in eller alltså bryta upp när de bråkar eller om det går för långt. Eller. Så hon var ju som alltid och där och vaktade eller höll koll på telefonen och sånt där.
Bästisen har lovat Stina att inte berätta om läget för Petra eller för den övriga familjen. Men själv håller hon koll, vaktar utanför huset när hon får korta sms av Stina att det är bråk. Hon tar skärmdumpar på konversationer och samlar bevis. För en dag ska hon få Stina att lämna allt det här. För polisen berättar hon att pojkvännen har tryckt ner Stina psykiskt och att hon vet att det förekommit våld, men att han ska uppmana till självmord, det känner hon inte till.
Petra samlar ihop chattkonversationerna som hon hittar, där pojkvännen uppmanar Stina att ta sitt liv. Och hon visar meddelandena för pappa Bertil och Ida.
Jag läste några stycken och sen sa jag ännu åt dem att jag vill inte veta dem. Jag vet inte heller vad hon har haft. Så jag vill inte veta dem. Då tog ju du alla sms.
Jo, men då sa du, för annars jag har ju som varit lite grann försökt hålla mig, finnas där men hålla mig på min kant. För jag är ju inte mamma, jag är ju tillsammans med, och jag har ju funnits länge i era liv, men alltså man låter ju alltid mamma, pappa, första hand ta, alltså ha respekten att, då, att ni bestämmer och jag finns här och hjälper till.
Ida och Bertil blir ett par när Stina är i 10-årsåldern. Ida, hon har en son sedan tidigare som är 3 år då. Och trots att de inte har samma föräldrar så växer de upp som riktiga syskon. Och Ida ser tjejerna som sina egna döttrar. Men nu när inte Bertil orkar och Britt-Marie är sjuk så vill de att Ida ska ta över det som Petra upptäckt.
Men då när Bertil sa då att alltså jag vill inte, jag klarar inte av att bara veta vilka helvete min dotter har haft. Jag har inte sett det, jag har inte funnits där. Att ni får läsa och hitta vad ni vill, men jag orkar inte, jag vill inte veta, det räcker. Jag behöver inte veta någon fakta. Och sen när jag börjar prata med Britt-Marie, då visar det sig att jag och hon är ganska lika. Vi behöver liksom mera för att söka och få svar. Och liksom, kan det vara så här? Och så blir man ju liksom arg. Hur kan man behandla en människa så här?
Idas syster jobbar på tingsrätten. Hon har kunskap om juridik och det är hon som berättar för Ida och familjen att det här kan vara olagligt.
Det finns en ny lag. Den här med uppmaning till självmord, för den hade inte jag vetat. Det var väl när vi pratade någon dag senare. Och då vet jag att jag pratade med Britt-Marie och Bertil och ja, med Peter också. Att tror ni inte att det här kan vara någonting? För det här är ju, jag menar, det finns ju skriftligt.
Den 1 maj 2021, det är bra precis 5 år sedan, så infördes brottet uppmaning till självmord i den svenska brottsbalken. Då blev det straffbart att uppmana eller på något liknande sätt påverka en person att ta sitt liv. Och straffet för det här är fängelse i högst 2 år.
Jag uppfattar nog det här som att det är en reaktion på situationer som har hänt där personer har uppmanat andra att ta sitt liv och så har det faktiskt lett till självmord eller självmordsförsök. Och så har de tragiska fallen skapat en debatt i samhället om att det här agerandet att uppmana till självmord kan vara farligt och skadligt och att det då kanske borde vara kriminaliserat.
Det här är Tova Bennett som är forskare i straffrätt vid Lunds universitet. Samhället har en nollvision mot självmord och det ska i så stor utsträckning som möjligt förhindras och förebyggas.
Genom att kriminalisera just det här beteendet som en egen brottstyp så kommunicerar strafflagstiftningen till alla människor att ja, sluta uppmana folk att ta livet av sig. Det är inte ett bra beteende.
Innan det blev straffbart att uppmana någon att ta sitt liv så var det några särskilda händelser som väckte liv i debatten som ledde fram till den här lagen.
Det har hänt även i Sverige. I måndag så kunde tusentals människor följa en 21-årig killes sista timmar i livet.
Han skrev att han bestämt sig för att ta sitt liv genom hängning.
Han satte också igång en webbkamera där man kunde följa hans förberedelser inför självmordet. Och knappt 2 timmar senare var han död och allt detta direkt sändes på internet.
För runt 15 år sedan startade en ung man en tråd på forumet Flashback. Och det här klippet, det är från P3 Dokumentär som handlar om just det här fallet. Där unga mannen skriver att han ska ta sitt liv. Tråden fick snabbt hundratals besökare och några av dem hetsade honom att fullfölja självmordet. Och mannen, han tog sitt liv, men inget straff utdömdes till de som uppmanade honom och hejade på.
It's okay to be scared and it's normal. I mean, you're about to die.
That was the last time anyone in his family saw him alive.
They thought it was a classic tragic case of suicide until they unlocked his phone.
Conrad Roy, 18 år, och hans flickvän Michelle Carter, 17 år, hade en distansrelation. Och det här är ett annat fall som har spelat in i den svenska debatten. Det här paret, de träffades bara ibland men hördes och mässade hela tiden. Och killen, han hade en historia av psykisk ohälsa och i början av deras relation så försökte flickvännen stötta honom och uppmanade honom att söka vård. Men sen ändrade hon helt inställning.
Sommaren 2014 började hon via hundratals sms uppmana Conrad att faktiskt göra allvar av sina självmordsplaner. Hon hjälpte till och med att planera metoden att han skulle gasa ihjäl sig i sin bil. Och det gör han. Men när han sitter där i bilen så går han ut. Han är rädd och han ringer till henne. Hon säger då åt honom att gå tillbaka in i bilen och göra klart det han påbörjat.
Och inte förrän de hittade innehållet i hans telefon blev det tydligt hur hon hade uppmanat honom till självmord. Men USA hade vid den här tiden, precis som Sverige, ingen specifik lag mot självmordsuppmaningar. Istället så dömdes flickvännen för vållande till annans död. Och det här fallet, det blev historiskt. Det väcktes en internationell debatt där den stora frågan var, kan ord döda?
Can words kill?
How did you even wrap your mind around that?
You can't see my whole family crumble.
Och kort efter det här så händer något som får den svenska debatten att blossa upp. En ung kvinna som mår psykiskt dåligt hör av sig till en bekant som är polis. Hon berättar att hon tänkt ta sitt liv och polismannen gör inte det som kanske vore det naturliga att larma sina kollegor, ambulans eller psykiatrin. Istället så instruerar han henne exakt hur hon bör gå tillväga för att ta sitt liv. Så här berättar hon själv i TV4s Nyhetsmorgon.
När man tar del av den här sms-konversationen som du har med den här polismannen, jag var helt chockad över de råden eller tillvägagångssätten som han försökte uppmana dig till. Minns du vad du själv tänkte då, eller var du bara mottaglig för precis vad som helst?
Alltså jag minns ju att jag absolut inte var beredd på den reaktionen. Och det kändes så konstigt att jag fick de sms-en. Det kändes overkligt. Och sen när jag liksom, när det sjönk in så kände jag att jag var... Det är väl jättebra information. Och jag gjorde precis som det stod. Och ja, det var ju... Det känns som att det var ren tur att det inte blev så. Att en vän till mig ringde precis just då. Alltså bara 30 sekunder innan.
Annars hade du inte suttit här.
Nej.
När den unga kvinnan är i färd med att ta sitt liv så får hon ett samtal av en vän som lyckas stötta henne till att inte göra det.
Polismannen anmäls, det blir en utredning men han har inte gjort något olagligt. Han får inte ens några disciplinära åtgärder av sin arbetsgivare och jobbar kvar som polis. Att hetsa, uppmana och till och med instruera någon till att ta sitt liv var inte olagligt i Sverige på den här tiden.
Ja, och experter menar att det är mycket allvarligt, för forskning visar att det finns stora möjligheter att påverka en persons beslut om att ta sitt liv. Och då kan uppmaningar, hets och den här typen av agerande vara avgörande för om man lever eller dör.
När lagstiftaren eller riksdagen ska hitta på ett nytt brott så kan man ju fundera på hur man ska utforma brottet.
Straffrättsforskaren Tova Bennett.
Och den här typen av uppmaning till självmord skulle kunna se ut på olika sätt. Och det som lagstiftaren har bestämt sig för att göra här är att konstruera en regel som säger att sådana uppmaningar är kriminaliserade och brottsliga i vissa fall. Alla uppmaningar till självmord, att någon säger gå och dö till exempel, är inte kriminaliserade. Men det krävs inte heller att en åklagare kan visa att uppmaningen faktiskt har resulterat i ett självmord eller ett självmordsförsök.
Och här har vi det som är det här brottets kärna. Att det är själva uppmaningen som är olaglig. Om det leder till att personen tar sitt liv eller inte, det ska inte ha betydelse.
Det hänger ihop med att lagstiftaren vill ta avstånd från den typen av uttalanden där någon uppmanar någon annan att ta sitt liv, lite oavsett vad det faktiskt leder till. Och det innebär ju också då lite paradoxalt kanske att om personen som har blivit uppmanad faktiskt tar sitt liv eller försöker ta sitt liv, då ska domstolen bortse från det. För den effekten är inte en del av den rättsliga bedömningen eller prövningen.
För att det här ska räknas som ett brott så krävs det alltså inte att personen faktiskt fullföljer självmordet. Men handlingen eller uppmaningen, den måste typiskt sett ha inneburit en inte obetydlig fara för en självmordshandling. Och en sån fara ska framstå som en sannolik följd av uppmaningen. Och det betyder att det också handlar om vem som mottar den här uppmaningen. Om det är en sårbar person som lider av psykisk ohälsa eller som av någon annan anledning kanske är i en utsatt situation, så att det faktiskt blir en verklig risk för självmord.
Men att lite dumt kanske, men hyfsat oproblematiskt och på skämt säga till en kompis men gå och dö då, om man förlorar i ett tv-spel, det är inte brottsligt. Man behöver förstå att det finns en fara i uppmaningen, alltså man behöver ha uppsåt.
Ja precis, det krävs uppsåt för att man ska kunna dömas för det här. Så om jag uppmanar någon till självmord men jag förstår inte att det är det som är innebörden av min uppmaning, eller jag förstår inte att det skapar en fara för ett självmordsförsök, mitt agerande, då kan jag inte dömas. Men det finns också ett andra stycke i den här bestämmelsen som fångar situationer där man inte har det här uppsåtet men man har varit oaktsamt. Då kan man dömas för oaktsam uppmaning till självmord. Så det krävs inte att man förstår att ens beteende skapar en sån här fara, utan det räcker att man borde ha förstått det. Då kan man också dömas för brott.
Ja, det finns en till rubricering. Oaktsam uppmaning till självmord. Och det kan ge upp till 6 månaders fängelse.
Så det är själva uppmaningen som är olaglig. Men vi undrar ändå vilken betydelse det här har om en uppmaning faktiskt följs av ett självmord.
Ja, det här är ju det luriga med den här paragrafen. För att egentligen så ska det faktiskt inte ha någon betydelse. Så en domstol prövar helt enkelt inte om det är uppmaningen som har orsakat självmordet eller om personen hade tagit sitt liv ändå, det har vi gjort det av någon annan anledning. Och det kan göra det lite svårt, för det är klart att hur en person faktiskt har agerat säger ju också någonting om ifall uppmaningen innebar en sån här fara för en självmordshandling eller inte. En viktig sak att ta med är att om någon döms för uppmaning till självmord i ett fall där en person faktiskt har tagit sitt liv, då kan det finnas ett samband mellan uppmaningen och självmordet. Men det är inte så att domstolen har prövat det. Och en fällande dom betyder inte att domstolen konstaterar att det var uppmaningen som ledde till självmordet.
Juridik och känslor, det är som vi ibland påminner om här i Petri Krim, två helt olika saker. Men man undrar ju ändå om det inte är svårt att bortse från den här faktiska konsekvensen. Alltså, om det inte sitter ett brottsoffer i rättssalen som är utsatt för de här uppmaningarna, den personen är inte där för att den har tagit sitt liv.
Det tror jag också att det kan vara. Sen är ju jurister väldigt tränade på att just bortse från olika omständigheter som inte har rättslig relevans. Men om den uppmaningen då har resulterat i, eller personen efter uppmaningen faktiskt har tagit sitt liv, då kan det nog vara svårt för en domstol att säga att det här var ett sånt här mindre allvarligt fall med tanke på att ju någon är död.
Det kan finnas omständigheter som gör gärningen mindre allvarlig. Och det här är en undantagsregel och den gäller alla typer av fall som kan beskrivas som mindre allvarliga. Det kan vara både fall där det finns uppsåt eller att personen är oaktsam. Det är en sorts säkerhetsventil, säger Tova Bennett.
Så tanken här är ju inte att människor som skämtar om det här på ett oproblematiskt sätt ska dömas för brott. Men lagstiftaren säger ändå i och med den här regeln att uppmana människor att ta sitt liv är ett skadligt och riskfyllt beteende i sig. Oavsett om det faktiskt leder till någonting eller inte så ska människor inte hålla på att uppmana varandra att ta livet av sig. Det är inte en del av ett rimligt sätt att prata eller förhålla sig till andra människor. Så det finns ju någon tanke här om att man ska försöka motverka det beteendet oavsett vad det skulle få för konsekvenser i ett enskilt fall.
Tillbaka i Gällivare, maj 2024. En knapp vecka har gått sedan Stina tog sitt liv. Familjen har läst tusentals meddelanden mellan henne och pojkvännen. Det mesta är bråk, några kärleksförklaringar däremellan och så uppmaningarna. Jag hoppas att jag hittar dig när du hängt dig, skriver han. Stinas styvmamma Ida går nu till polisen.
Man skrattade väl lite grann åt oss, lite grann kände jag när jag som sa då att vill göra anmälan att det känns inte som det är okej. I början trodde man att vi var sörjande anhöriga, vilket vi var, men det stämde inte. Det fanns mer än så.
Familjen känner att polisen inte riktigt tar dem på allvar, att de nog bara är chockade och söker en förklaring eller någon att skylla på. Men stora syster Petra samlar mängder av skärmdumpar på chattkonversationerna som de hittat och lägger dem på en USB-sticka. Hon skriver ut det på papper också och det blir så många sidor att hon får byta färg i hemmaskrivaren 2 gånger. Och de lämnar in det till polisen. Det dröjer en vecka, sen ringer telefonen. Det är polisen som nu har startat en utredning.
Så då var jag ju in och lämnade in telefonerna så att poliserna fick dem. Och senare under utredningens gång då har de ju även begärt in hennes Apple Watch som de har gått igenom.
I Stinas anteckningar i mobilen har hon skrivit dagbok och jag har läst några av de texterna. Jag har fått dem från familjen. Och i de här texterna som är hennes tankar och känslor så har hon också dokumenterat vad som har hänt i relationen. Hon skriver att hon utstått fysisk och psykisk misshandel i över 8 månader. Att hon inte kan ta ett steg utan att bli ifrågasatt och kontrollerad. Hon måste alltid vara synlig i en GPS-app. Han vill följa hennes varje steg, annars blir det bråk.
Hon skriver om händelser där hon har blivit utsatt för våld och hon skriver att hon nog borde söka hjälp. Det här är inte på något sätt en del av polisutredningen, men det ger familjen en inblick i Stinas tankar och en förståelse för vad hon gick igenom.
Nej, precis. Pojkvännen har inte anmälts för något fysiskt våld mot henne. Det är inget som har prövats eller så, utan det här är hennes eget vittnesmål. Hemma i Stinas hus och letar familjen efter något som kan förklara det som hänt. Kanske finns det ett avskedsbrev någonstans, men de hittar inget sånt.
Men de hittar ett kvitto. Stina hade gjort ett nytt pass bara ett par dagar före självmordet. Nästa lediga vecka från gruvan skulle hon och hennes bästis ta en sista minuten till Grekland.
Allt de hittar är påminnelser om det liv som aldrig blev.
I november 2025, 1,5 år efter att polisen fått ta del av innehållet i Stinas mobil, väcks åtal mot hennes pojkvän. Bevisningen som åklagaren lägger fram är utvalda meddelanden från deras sms-konversationer.
Pojkvännen erkänner att han har skrivit de där meddelandena, men han säger att han aldrig hade uppsåt till att hon skulle ta livet av sig. De brukade båda säga sådana saker till varandra. Och även hon har sagt att hon ville att han skulle ta sitt liv och hon har hotat med att begå självmord tidigare. Han berättar att förhållandet var väldigt destruktivt. De båda mådde dåligt, säger han i polisförhör.
Under rättegången lägger också pojkvännen fram meddelanden. Det är hans sätt att bevisa att han inte hade något uppsåt. Det är chattar där han istället uppmanat henne att söka hjälp. Det finns väldigt många sådana meddelanden också de emellan.
I slutet av mars i år meddelas domen. Gällivare tingsrätt slår fast att pojkvännen via sms har uppmanat Stina att ta sitt liv. Och eftersom han kände till hennes historik av psykisk ohälsa och självskadebeteende så var han medveten om hennes sårbara situation. Hans uppmaningar innebar därför en inte obetydlig fara för att hon faktiskt skulle begå självmord, vilket då ger honom juridiskt uppsåt.
Relationen beskrivs som destruktiv och sms:en präglades av en hård jargong och det finns gränslösa uttalanden från båda parter. Domstolen har prövat om gärningen ska anses som ett mindre allvarligt brott, men eftersom initiativet till självmord i det här fallet främst kom från pojkvännen så ska han straffas.
Däremot så har han själv en psykisk problematik som resulterar i känslomässiga svängningar och svårigheter i relationer med andra människor. Så rätten anser att det är en förmildrande omständighet. Han kan ha haft en nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande, skriver tingsrätten i domen.
Men domstolen tycker inte att han behöver låsas in, så han döms till skyddstillsyn och 75 timmars samhällstjänst.
Vi har sökt mannens försvarare flera gånger, men utan framgång. För Stinas pappa Bertil känns domen som ett hån. Även om han vet att lagen inte prövar om det var pojkvännens ord som faktiskt ledde till att hans dotter inte längre finns i livet, så är det ett faktum som inte går att ändra på. Stina är borta.
Nej, jag tänker bara helt värdelöst. Man får vara glad att han i alla fall har en dom. Då har han fått en stämpel i alla fall. Så man får ju vara nöjd att han fick en dom i alla fall.
Straffrättsforskaren Tova Bennett påminner oss om att den här domen alltså inte betyder att pojkvännen är skyldig till Stinas död.
Å ena sidan är det en slags pekpinne som säger sluta uppmana till självmord, det är ett otrevligt beteende. Å andra sidan så tillämpas den ju i fall där det finns en uppmaning och sen efter det så kommer ett självmord eller ett självmordsförsök. Och då i de fallen så kan nog en fällande dom lätt uppfattas så att domstolen faktiskt säger att det var uppmaningen som ledde till självmordet. Men det är ju viktigt då att markera att det är inte det. Domstolen prövar inte ens det, utan det är bara själva uppmaningen som prövas.
Och det här kan ju väcka en del frågor. Bland annat så har ju vi funderat över om inte uppmaning till självmord nästan skulle kunna tolkas som vållande till annans död.
Absolut. Och då måste åklagaren också visa att den här uppmaningen orsakade personens död.
Men det som är det svåra med det är kanske att en uppmaning är ju ofta långt ifrån själva handlingen som gör att personen tar sitt liv. Och att vållande till annans död, det förutsätter att man har orsakat någon annans död av oaktsamhet, säger Tova Bennett. Och när någon begår självmord så är det ju personen själv i första hand som har orsakat sin egen död.
Men det kräver ju just att själva agerandet kan beskrivas så att han faktiskt har orsakat hennes död genom att handla på det sättet som han har gjort. Och då får det inte finnas tillräckligt mycket utrymme för hennes eget handlande i beskrivningen av händelsen. Men det kan vara så att en uppmaning kan ligga nära dråp eller mord i vissa fall. Men så länge det är personen själv som mer eller mindre vid sina sinnens fulla bruk och utför handlingen, då tror jag det är väldigt svårt för en åklagare att lyckas få till en fällande dom för mord eller dråp.
Vad heter den här platsen? Vad heter kyrkogården?
Treenigheten, ja.
Vi är på Treenighetens askgravlund på en tallhed strax utanför Gällivare. Här i marken finns askan efter Stina.
Stenmonument, en pelare, stenpelare. Med sen då utstansade plåtar vart det är tryckt varje persons namn med födelsetal och så året som de har gått bort.
Hennes namn finns på en glänsande bricka i plåt. Men exakt var hon ligger, det vet bara hennes absolut närmsta familj.
Du vet ju då på ett ungefär. Men han vet inte var hon är. Så därför var det liksom så att ni går bara. Bara ni så inte kan spridas. Så hon, hur det än är så ligger hon i frida så för honom. Det kändes som det viktigaste inför begravningen.
Ja.
Och att pojkvännen inte vet var hon finns, det ger familjen ro. De tänker på meddelandet där han skrev att han skulle pissa på hennes grav.
I november förra året dog Stinas mamma Britt-Marie. Hon hann inte vara med på rättegången. Jag får se en bild i en minnesbok. Den är från bårhuset när mamman får se sin döda dotter. På bilden stryker hon sin hand över Stinas hår. Nu ska mamman själv snart vila här, intill Stina. Askan efter henne ska sänkas i jorden snart. Kärlen har just släppt i Gällivare.
Du har hört Petri Krim, Kan ord döda, den straffbara uppmaningen.
Producent var Jenny Hellström och ljudtekniker Fredrik Nilsson.
Om du eller någon i din närhet mår dåligt så finns det hjälp att få, bland annat från organisationerna Mind och Suicide Zero. Du hittar nummer och länkar till dem på vår sajt och i avsnittsbeskrivningen.
Har du tips på saker som du vill att vi ska ta upp här i programmet så får du gärna höra av dig. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller så kan du ringa till 073 461 2915. Samma nummer gäller också på signal.
Och följ oss på Instagram och TikTok där du också kan skriva till oss. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Petra Berggren.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.